Du lyssnar på Den mekaniska katten av Tori Hayden i översättning av Lena Karlin, uppläst av mig, Anja Lundqvist. Kapitel 1. Pojken var så blek att man kunde ta honom för ett spöke, ett andeväsen, något okroppsligt som skulle kunna lösas upp i tomma intet. Håret var månskensljust, tunt och mycket rakt, och hans hud var marmorvit med en matt, vaxliknande lyster. Han var faktiskt så ljus att han på avstånd gav intryck av att inte ha vare sig ögonbryn eller ögonfransar, och detta underströk bara hans förandligade uppenbarelse.
Miau,
sa pojken. Hejsan, Connor, svarade James. Varsågod och kom in.
Miau.
Runt midjan hade pojken flera snören invirade i bitar av aluminiumfolie. Fyra av snörerna släpade bakom honom på golvet. I händerna hade han en liten randig leksakskatt. Han höll den i bakbenen och sträckte fram den som någon sorts detektorapparat. Sen snurrade han den långsamt, som om han visade hela rummet för den. Ett smattrande ljud steg ur hans inre. Som ett trögstartat maskingevär. Så hackade det till, som om en motor hakat upp sig, och förbyttes i ett mjukt surrande. Rrrr, sa han. Rrrr, rrrr. Han klev in i rummet, tillräckligt långt för att Dulcie skulle kunna puffa undan snörerna med foten, så att dörren gick att stänga. Pojken tittade inte på James. Istället flackade hans blick ängsligt hit och dit. Ena handen fladdrade febrilt på det sätt som är så vanligt hos autistiska barn, innan den återtog sitt krampaktiga grepp om leksakskattens ben. Rrrr, sa han igen. James reste sig från bordet och närmade sig barnet. Pojken stelnade till i panik och höll fram katten mot honom som en skarpladdad pistol.
Katten vet!
Skrek han. James hejdade sig. Rrr, rrr. Du vill visst att jag ska sätta mig igen, konstaterade James lågmält. Rrr, rrr, rrr. Du tycker inte om att jag kommer emot dig. Rrr. Det är okej, sa James. Han återvände till det lilla bordet och satte sig ner igen. Här är det du som bestämmer hur allt ska vara. Här inne gör vi som du vill. Connor förblev stående precis innanför dörren. En lång stund gick medan han studerade James. Åtminstone tolkade James hans beteende på det sättet. För i själva verket mötte pojkens ögon naturligtvis aldrig hans. De irrade fram och tillbaka så oupphörligt att de aldrig verkade dröja vid något särskilt. Pojken sträckte fram leksakskatten igen och tog ännu ett steg in i rummet. Han höjde och sänkte katten, som för att söka av James kropp, trots att han fortfarande stod långt ifrån honom.
Katten vet,
viskade han. Lekterapirummet var rymligt och målat i ljust gult, eftersom det fick James att tänka på solsken. Det var egentligen inte nödvändigt. Vanligtvis strömmade en ordentlig dos av den äkta varan in genom de stora fönstren som vette åt väster, och under högsommaren kunde rummet kännas som Sahara. Men färgen gjorde inte desto mindre James glad. Det gjorde rummet i sig också. Alla leksaker och föremål i det hade han valt ut själv. Han visste exakt vad han ville skapa i lekrummet. En plats där inget skulle kunna hämma ett barn. Där inget såg för ömtåligt eller för fint ut för att man skulle kunna ta i det. Där allt inbjöd till lek. Sandy hade sagt att han aldrig blivit vuxen, att det var sin egen barndom han ville leva ut. James medgav att det fanns en viss sanning i det, eftersom alla män är pojkar innerst inne, men vad hon inte förstod var det enkla faktum att detta var hans arbetsredskap. Mycket försiktigt började Connor röra sig runt i rummet. Han höll leksakskatten framför sig som en slagruta, flyttade sig med sol så höll sig mycket nära väggarna.